Magnus.
Det där kom med i inspelningen. Okej, men det, nej, det Magnus. Så jävla otippat. Välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av världens bästa podd, i alla fall i den här lägenheten. Fyrkantiga ögon.
Världens bästa podd i den här lägenheten. Ja, och det får man ändå säga, det är ju helt sant.
Ja, precis. Jag kan ju inte ljuga i podden.
Ja, nej, verkligen inte. Men det är så att hon hade sagt världens bästa podd i Karlstad. Ja, antagligen. Men de hade kunnat ifrågasätta det. Det går inte nu.
Det finns säkert någon, vet du, som har någon träningspodd eller hälsopodd här i stan som är halvkänd.
Mm, såklart.
Någon som kör crossfit och ger applåder till sina crossfit-medmänniskor när de har crossfittat på ett gym.
Mm, och så är det säkert så, vet du, att han har någon sån här liten vag koppling till Färjestad BK också. Och då blir det liksom, han kan rida på, eller han eller hon kan rida på den vågen rätt ordentligt också. Så ja, jag tror att det finns stora sådana poddar faktiskt.
Och apropå gym, när jag var på någon på något bodypump liknande pass, eller om det var cirkelfys, då höll på att dö för övrigt. Då visade det sig ju att när jag kollade på Bäst i test på SVT, jag bara, men det är ju han som var med när jag höll på att dö när jag var och träna.
Tittar du på Bäst i test?
Ja då.
Fan, det är bara att säga att det gör jag ju också. Men jävlar, om du hade sagt till mig, gissa vad jag såg i fredags, då tror jag att Bäst i test, det hade nog varit gissning 700 typ.
Det är för att det är Evelina som tar initiativet och kollar på det.
Ja, ja, nej, men det menar jag så. Men jag blir lite förvånad, måste jag säga.
Mm. Nej, men det är inte så konstigt, för jag tittar inte så mycket på public service TV överhuvudtaget. Men ibland så glimmar det till.
Ja.
Typ På spåret och Bäst i test.
Ja, det är samma för mig. Sen tycker jag ju att det glider in lite sådana där artiklar, dokumentärer lite då och då. Dels sådana som de gör själva, SVT, eller sådana som de köper in. Det finns det rätt mycket bra, tycker jag, som ligger på SVT Play till exempel. Så det kan hända att, men det känns inte riktigt som att man tittar på public service när man tittar på SVT Play, tycker jag. Men du förstår, det är klart att det är. Det spelar ju ingen roll om det är tablå-tv eller om det är SVT Play, men på något vis det känns lite annorlunda när man väljer exakt själv.
Ja, och man kan sålla bort skiten. Ja, det vill säga 90% exakt av allt annat som de har där.
Ja, så är det.
Jajamän, har du kikat på någonting eller spelat något intressant den senaste veckan?
Ja, jag har faktiskt tittat lite på en svensk serie som går på tidigare Dplay, numera Discovery Plus. Som jag brukar betala för när det är alla mot alla säsong, för att kunna se det när jag vill och utan reklam.
Ja, visst.
Men så bläddrar jag lite så här, vad gör de för eget nu för tiden? Och då hittar jag en serie som heter Alla utom vi.
Alla vi.
Ja. Och lite mer forskning så här innan jag börjar titta vad är det här exakt. Så är det alltså en serie som Erik Jerka Johansson har gjort, och honom kanske du vet, vem det är.
Ja. Det är ju för fan brorsan i Eva och Adam.
Exakt, det är brorsan i Eva och Adam. Jag förstod nästan att du visste vem det var, men för att förtydliga.
Jag följer honom på Instagram också.
Ja, det gör jag också. Och det är i alla fall han som har gjort den här serien, och i huvudrollerna så är det Björn Gustafsson och jag tror hon heter Alba August, alltså Pernilla Augusts dotter. Spelade bland annat
Alban August kanske. Ah, love you.
Ja, nej, men hon heter Alba, det är jag ganska säker på. Hon spelade bland annat Astrid Lindgren som ung i en film för några år sedan. I en film som kanske lovade mer än vad den gav. Jag tror att han gick ganska dåligt på bio också och så vidare och så där.
Sammanträffande, jag har Astrid Lindgren på min t-shirt idag.
Ja, den där bilden är jävligt tuff.
Ja, det är ju för att Astrid Lindgren var så förbannat tuff. Ja. Det är ju för fan människan som har kommit på Tengil.
Ja, det är klart.
Och Riddar Kato.
Och Riddar Kato, exakt. Men det är något med Tengil. Det går inte att komma ifrån.
Ja, ja, fan, diktator och framför en mörk riddare liksom.
Ja, och så tycker jag ändå att det är så fascinerande att jag räknar ändå med att Tengil någon gång då också måste ha dött i den vanliga världen. Och är det så att när jag en dag här, förhoppningsvis om väldigt många år, dör och vaknar upp i en annan värld, då ska jag också starta en diktatur i den världen.
Joel Topia.
Ja, exakt. Och förtrycka folk som bor i någon jävla riddarby, typ.
Hotar dem en drake.
Ja, det är det som kanske man inte alltid kan räkna med. Men om jag får chansen, absolut. Draken ska jag ha också. Men var var vi? Ja, vi var på Björn Gustafsson och Alba August i Alla utom vi.
Albatross.
Mm. Du, en annan sak faktiskt. Jag tänker ju... ni förstår att jag menar den unga Björn Gustafsson. Ja. Och inte drängen Alfred alltså, i Emil. Men det räcker så nu, va? Han är Björn Gustafsson nu, va? Förstår du vad jag menar?
Ja, det får han väl ändå vara.
Ja, för det var ju en period där det var lite så här, man märkte att när man pratade om dem så var det den unga och den äldre. Men visst är det så att den äldre får anses så pass... Han har gjort shit i den bemärkelsen att han inte jobbar så mycket i tv och sånt längre.
Ja, det kan man nog ändå räkna med, tror jag.
Ja, bra. Och den här serien handlar om dem. De försöker att skaffa barn. Och har då problem att göra det här. Och de tvingas in i en sån här ett liv med olika provrör och olika hormoner för att kunna lyckas med det här på ett så bra sätt som möjligt. Och vid en första känsla så kan man tycka så här, vad fan, vad är det här? Men jag får ge all cred till Erik Johansson då, att han har lyckats perfekt med att fånga det här, att den är emellanåt jävligt rolig, som jag liksom precis den, hans humor lyser igenom väldigt mycket, och en humor som jag alltid har tyckt är väldigt, väldigt rolig. Mm. Men han lyckas med det här svåra att sen bara kanske några repliker senare slå om och bli jävligt allvarlig och faktiskt rätt sorgsen emellanåt, och det är ju en konst som inte är det lättaste, att liksom kunna mixa de två, men det tycker jag faktiskt att de lyckas väldigt, väldigt bra med. Så jag tycker att den här serien har varit alltså riktigt, riktigt bra hittills.
Mm.
Och det är alltid kul när det blir så med svenska serier som inte är Solsidan-typen TV4 halv åtta en fredag, utan som liksom är någonting annat. Jag kan inte komma på att jag har sett något.
Det är inte så Svennebanan med tacos kompatibelt, tack och lov.
Nej, det är ju inte det. Och absolut, det har ju producerats en hel del bra genom åren som inte är det. Jag tänker på Vår tid är nu, de två första säsongerna, Fröken Fridmans krig. Så de här serierna som är riktigt, riktigt bra, de finns ju. Men på något vis så tycker jag också att det är ganska kul att det är Discovery Plus som får till en sån originalserie. Mm. Att det inte bara är SVT som får till de här serierna, utan så den här tycker jag att ni ska titta på faktiskt. Det blir en del igenkänningshumor emellanåt också, där jag vet att du kanske har tänkt samma sak själv, att om man på sitt arbete eller om man träffar någon ute så där, kanske säger att nej, jag går inte i några tankar där jag känner att jag vill ha barn. I framtiden vet jag inte, men just nej, jag tänker inte på det alls. Så vill folk ändå säga jo.
Det är så jävla kränkande, tycker jag. Att man inte kan, att man inte kan på något sätt respektera någons beslut att ge fan i att skaffa barn.
Ja, också det här lilla farliga också, att det kan ju faktiskt vara så att personen i fråga inte kan skaffa barn, och då är det ju, men vill dessutom, men säger nej, vi har inga barn. Men kanske inte helt rakt ut vill säga att de inte kan få barn.
Nej, det är ju för
Så
fan privat.
det är lite vågat att fråga, och jag vet, jag har själv råkat göra en sån sak en gång till några bekanta, där jag kanske jag antog att undra om de skaffar barn. Så jag frågade kanske på ett litet klumpigt sätt, och det slog väldigt, väldigt fel ut. Så där har jag verkligen lärt mig att så kan man inte göra. Och det var absolut det sen ska jag säga. Det var inget illa menat från min sida, men man får fan passa sig med det
Ja,
där.
det tycker jag absolut man ska göra. Dels för att det är privat och för att ja, vill folk säga det så gör de det när de känner att de vill eller kan eller vågar.
Ja, och jag kan säga en scen som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig. Det var, jag tror att du vet att ibland ifall någon, det har varit ett skämt i Melodifestivalen säger vi, som handlar om det anspelar lite på sex. Och då är det alltid sådana här Facebookgrupper senare där föräldrar blir förbannade. Det är faktiskt barn som tittar på det här programmet. Sånt ska inte de behöva höra. Vet du vilken typ av reaktion jag menar nu?
Ja, alldeles för väl.
Ja, bra. Jag tror att det Erik har gjort i den här serien som blir jävligt rolig. Han har tagit det konceptet men lagt det i andra ändan av spektrat. Där några föräldrar i den här serien är extremt öppna med sina små barn om typ sex och onani. Och de scenerna blir väldigt, väldigt roliga.
Fan vad gött.
Tror att det är någon scen där de säger, där barnet säger så här, men hur ska hon kunna bli gravid om de inte sexar tillsammans? Och då säger föräldrarna, ja, kommer du ihåg att vi har pratat om det, att man kan göra någonting med sig själv? Och så säger barnet, onanera. Nej, inte riktigt rätt. Ska vi få det rätt nu? Onanera. Och det blev väldigt, väldigt roligt tycker jag.
Det känns nästan som att man borde prata om sånt med barn redan i ung ålder så de fattar att sådana där grejer finns.
Det tror jag också, men det kanske här är liksom lite, lite tillspetsat, liksom lite för överdrivet, men det
Ja,
blir
ja.
väldigt, väldigt kul.
Och man kanske ska vänta tills som i alla fall går i skolan.
Ja, det kan man nog göra, det tror jag.
Ja, jag vet. Det blir säkert någon som blir upprörd över att vi tycker att man ska prata med barn om det överhuvudtaget. Speciellt vi som inte har barn, för vi kan inte ha åsikter. Vilket i och för sig är ganska rimligt. Man ska inte säga för mycket när man inte har barn, kanske. Skitsamma. Det låter som en förvånansvärt bra serie då.
Ja, jag tänkte så här, jag ser ett avsnitt, det kanske blir mysigt. Men så garvar jag faktiskt några gånger rätt tidigt och så har det blivit så att jag har fortsatt att titta och nu kör den på den här grejen att det kommer ett avsnitt varje fredag. Så nu kommer det, kan tänka mig att det är fyra avsnitt kvar om de har tänkt sig 10 stycken. Så nu har jag att göra en serie så här till lunchen på fredagar till exempel. Så ja, det ska bli kul att se hur det här kommer att sluta. Och det bästa som jag sa fångar det här lite sorgsna och det är ganska roliga på ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt.
Härligt.
Ja, sen när det kommer till spel så har jag installerat Flight Simulator igen. Tog ju bort det en liten stund. Tänkte att jag skulle vänta på lite bugfixar och lite uppdaterad stadsmiljöer och sånt. Och nu har det kommit två stora patchar sen jag spelade senast. Så jag har installerat det igen. Inte hunnit spela, men jag tror att det får bli ett sånt här litet helgprojekt när jag ska köra lite flygsimulator i helgen, hade jag tänkt. Annars har jag varken sett eller spelat någonting mer. Så du kan få ta över och berätta lite vad du har gjort.
Det är väl några grejer jag ska ta upp. Jag brukar alltid säga att jag ska försöka vara kortfattad och säga inte det, så jag ska bara säga jag kör.
Ja.
Jag var ju i Grums i fredags och köpte lite spel där, så
Ja.
de provade jag. Köpte Super Punch Out äntligen. Jag har aldrig ägt det. Det var fan dags nu, så spelade det lite grann. Jag fann rätt kass på det alltså. Första Punch-Out är jag asgrym på, men det här fixar jag inte riktigt. Vilket är kul, för då känns det nytt och fräscht och man får lära sig och så vidare. Kul spel. Så köpte jag faktiskt en komplett utgåva av Street Fighter 2 till Super Nintendo.
Härligt. Du, det här stället i Grums som jag bara får fråga, har det något rykte om sig, eller är det, alltså, har det lite status det här stället? Förstår du vad jag menar? Är det en känd liten butik, eller hur?
Ja, alltså grejen är, det är uppmärksammat, för det, de själva stället är ju inte nytt så, men att han började sälja tv-spel och sånt där var väl ganska nytt i våras, tror jag.
Ja, okay.
Och nu har de ju profilerat sig mer på det. Så att, det är ju ett go-to-ställe för mig nu, helt enkelt.
Ja, vad gött.
Ja, och så köpte jag Magic Sword till Super Nintendo. Har du kört det?
Det är verkligen, verkligen ett namn som jag känner igen. Så låt mig lite snabbt bara googla. För det kände jag igen. Ja, det vet jag vilket det är. Jag tror att jag har inte spelat det själv, men jag är ganska säker på att jag har sett det i Mike Mathai från Cinemassacre har kört det. Det är därifrån jag kände igen det, så har inte spelat det själv.
Nej, jag skulle bara testa det, alltså så här, funktionstesta spel som jag köpt, för jag får ju göra rent om och sådär. Körde igenom hela spelet, klarade det, om jag fan.
Ja, gött.
Ja, jag trodde inte det gick. Och så köpte jag Tiny Toon Adventures till Nintendo 8-bits. Det är lite så här Super Mario 3-aktigt plattform, svinkul. Och någon jävla Sega-samling, ska vi se. Sega Classics Arcade Collection till Mega CD köpte jag. Inte testat än dock, men jag ville ha det. Och så nåddes jag av den förjävliga nyheten, och det här tänker jag väl att, ja, om det här når ut till några så är det bara bra. Askers i Grums, som den här butiken heter, blev utsatta för inbrott. Om det var i natt, kanske.
Åh, oh, fan.
Torsdag är det när vi spelar in där, för övrigt. Och det är inte någon liksom pundare som varit inne och roffat åt sig grejer för att få ihop till en fix, som det kan vara att man gör snabbt inbrott, tar lite grejer och sen ut, utan det här är ju någon jävel som vet vad de ska ta.
Aha, okej.
Okay. Att de har tagit liksom dyrgripar och tagit grejer som det står SCN på.
Mm-hmm.
Så för helvete, håll utkik på Blocket, Tradera och andra sådana köp- och säljsidor på Facebook eventuellt, om det är någon som säljer bland annat en Game & Watch med sån kristallskärm som var, vet nu, inte om den var inpaketerad eller hur det var.
Ja, det är jävligt tråkigt att höra. Nu får du faktiskt upplysa mig om en sak, just det här SCN, jag tror inte jag riktigt kopplar nu.
Det är skandinavisk utgåva av spel.
Ja, ja, okej, okay. Bra.
Står de tre bokstäverna så är spelet lite, eller så är spelet värt typ tusentals kronor mer i vissa fall.
Ja, okej.
Okay. Även om det finns en identisk utgåva fast det står UKV istället.
Mm, okej.
Okay. Så går folk bananas på det, och det får man väl göra om man vill. Men det är liksom sådana där, de dyrare, alltså man märker att de har skitit i att sno vissa spel.
Mm. Ja, okej. Okay. Ja, det låter fruktansvärt tråkigt när man har byggt upp en butik som fungerar och också som du sa, profilerat sig lite på senare tid mot det här med tv-spel, så är det tråkigt att det ska bli så när det uppenbarligen har funkat, ja, och köra på den grejen
och dessutom ger bort ganska mycket av vinsterna till välgörande ändamål.
Ja, dessutom, ja, då är det extra tråkigt.
Ja, det är så jävla rövigt, och hoppas att det är arslet eller de arslena som har begått det jävla brottet åker dit och blir lagförda och får skaka galler.
Ja, det får vi verkligen hoppas.
Så håll lite utkik. Så får väl åka ner. Jag hade tänkt åka dit imorgon, men nu har ju folk snott grejer och de kanske behöver fixa lite grejer. Så jag kan vänta lite. Men jag har ett helt gäng dubbletter som jag tänkt åka dit och skänka bort. Bara här, sälj dem så får ni i alla fall lite pengar. Det kommer ju inte täcka förlusten naturligtvis, men i alla fall så att de har någonting i sortimentet som jag tänker folk kommer vilja ha.
Ja, det låter ju fantastiskt trevligt av dig, får jag säga.
Ja, jag tycker att det kan man väl gott göra. Och
ja, ja, visst.
Jag tänker inte gå ut med det mer än att jag säger i podden att jag funderar på att göra det, för att annars kommer jag att framstå som en fucking godhetsknarkare, för det är inte det jag vill.
Ja, vad fan, det kan man väl få vara ibland dessutom.
Ja, men nu får ingen säga att jag tänkte göra det, för att då, jag är ingen godhetsknarkare. Jag tänker göra det för att jag genuint tycker att en butik ska få finnas kvar, och då får man fan dra sitt strå till stacken ändå.
Mm, absolut.
Så, det är väl det jag har lirat. Så har jag påbörjat Ocarina of Time, eftersom jag hittade lite Nintendo 64 i en låda hemma.
Ja, det berättade du för mig en kväll, tror jag, att du skulle göra. Gjorde du inte det?
Jo.
Ja.
Så jag hade glömt att jag hade, jag visste att jag hade fått en låda med lite Nintendo 64-grejer, men det var mer än jag trodde. Och handkontroller med liksom nästan helt oanvända spakar dessutom.
Ja, det var så det började, just det.
Så det var
det
ju väldigt...
är ju kanske ganska ovanligt idag att det är så.
Det var inte nött på plasten eller någonting, så det var ju fantastiskt. Och så hittade jag en expansion pack också.
Mm, just det.
Så, what the fuck. Så varvar mellan Ocarina of Time och A Link Between Worlds nu.
Mm, okej. Okay. Och vad känner du så här då? Typ nästan snart 20 år senare, mer eller mindre, eller vad blir det, 25 med Ocarina of Time.
26 tror jag till och med.
Ja, 26, du hör, fan vad tiden går.
Nej, men det är fan, det är ett bra spel, men jag orkar inte spela längre än kanske någon timme i taget.
Nej, okej.
Men det har jag nog aldrig gjort. Jag älskar dungeons i Ocarina of Time, det har de lyckats med, men resten är lite... lite besvärligt ibland. Spring dit, gör det, hämta en sån, ge den till den. Alltså de där grejerna är egentligen aldrig roligt i något spel, så det är egentligen inte någonting som är specifikt för Ocarina of Time. Men de där,
det här var vi ju inne på för några veckor sedan när vi pratade om det här lite, och jag håller väl med, tycker jag. Jag känner väl att att det på något sätt kanske var spel av sin tid också. När nog för att open world-spel har funnits tidigare, det har vi också pratat om tidigare, men att det kändes som när de blev i den här 3D-varianten att det här lite fetch quests känns som att det blev lite vanligare då, tycker jag.
Ja, sen är det väl för det mesta side quests som är sådana i Ocarina of Time, så att det kan flytta på bra, men styrkan i det är ju dungeons. De är ju skitbra i Ocarina of Time. Och jag tycker att det har åldrats med värdighet, så att det är fortfarande värt att köra igenom.
Bra. Men kanske ännu bättre på 3DS.
Det tycker jag nog.
Mm.
Men sen har jag inget nostalgiskt till Ocarina of Time riktigt så.
Nej, men du, fan, har aldrig kommit på Wii U eller Switch i lite förfinad version, eller finns den versionen på något annat än 3DS så att säga?
Nej, jag tror
med lite uppdaterade texturer och så vidare.
Nej, jag tror fasen att det skulle kunna vara värt att ha en sån remaster av den versionen.
Ja,
det... och A Link Between Worlds för den delen. Ja, som jag faktiskt tycker är ett bättre spel.
Aha, så pass.
Ja, det är ett av mina topp Zelda-spel.
Ja, vad kul.
Det är Link to the Past, Breath of the Wild faktiskt, och det allra första.
Ja, och jag gillar ju, jag har inte spelat lika många som du har naturligtvis, men kan jag säga att jag tycker att de allra flesta är väldigt, väldigt bra.
Ja, det finns kan väl säga knappt ett enda dåligt Zelda-spel.
Nej.
Jag tycker inte ens att Wind Waker är dåligt. Jag tycker bara, jag var bara väldigt besviken när det kom, men varför att jag hade väntat mig mer.
Ja. Sen har vi de här som också ska vara ganska bra, som jag inte vet om du har spelat, de som heter Spirit Tracks och så vidare.
Jag har Phantom Hourglass, har jag.
Mm.
Det är rätt coolt.
Ja, det är också till 3DS:en, va?
Nej, DS bara.
DS, ja, okej.
Du kan spela på en 3DS i
förstås. Ja, förstås, men det är inte någon 3D-effekt helt enkelt.
Nej.
Nej.
Så, nu tänkte jag, när vi ändå pratar om Zelda, för vi ska ju prata om spel och du kanske har några filmgrejer. Det har jag ju faktiskt inte kollat, men jag tänkte, jag tog nästan för givet att det kanske kommer filmgrejer också. Men jag tänker att man håller sig till exempel till spelserier då, om vi tar det som exempel. Så finns det ju i vissa fall så att säga ett så kallat svart får i ja. Den serien. Att det är något spel som sticker ut och sådär. Och jag tänkte att först och främst, vad, för att definiera begreppet då, eftersom jag är lite vetenskapligt lagd, och det sa jag bara för att vara märkvärdig, någon form av kriterier för att det här ska, för att någonting ska räknas som ett svart får, så tänker jag väl att första spelet i en serie får inte räknas som ett svart får.
Nej.
Och det måste finnas fler än två spel för att det ska finnas ett svart får.
Mm.
Så är fler än två. Ja, jag hoppas det.
Ja, men så ja, absolut, det kan vi göra.
Så det inte blir ettan är bra, andra är det svarta fåret i serien. Nej, det räcker inte med två spel. Det får minst tre spel i en serie.
Mm.
För att det då ska räknas som att det finns ett svart får i den serien. Och vi skulle väl, när vi ändå är på tal om Zelda, jag hade tänkt att få med det i det snacket, men det, det kommer väl inte som en överraskning att Zelda 2 är ett svart får i den serien. Och jag baserar nu svarta får i spelserier utefter vad jag själv anser är svarta får.
Mm.
Sen om allmänheten gör det eller inte, nej, det här är vad jag tycker. Och det är rätt uppenbart att Zelda 2 är ett svart får i serien.
Ja.
Och då får jag väl basera det på, ja, för att det är många som tycker det. Det är min uppfattning också baserad på, naturligtvis. Och det är klart, för det skiljer sig ju ganska mycket från de andra. Men jag tycker också att det finns, det känns som att det är en logisk risk att ta när man gör ett spel, för att det är ju det andra Zelda-spelet. Man kanske inte hade bestämt en standard och så vidare, och första Zelda-spelet känns ju, om jag inte minns helt fel, att det skulle vara som de här, det kommer ju rollspel, dels som är textbaserade, ja, pen and paper-spel som Dungeons and Dragons och sådana där spel såklart. Sen översattes det till dator med sådana här textbaserade rollspel, ja, där du ska skriva, gå framåt, och så har du en spelledare som berättar för dig vad som händer, fast i textform. Sen kom väl Ultima-spelen, va, som exakt hade lite grafik också så att du kunde se på skärmen din karaktär och så vidare. Och det känns som att första Zelda-spelet gjordes som en förenkling på hela det där, att istället för rulla tärning mot svårigheten så kan du faktiskt slåss med ett svärd, och istället för att krångla med erfarenhetspoäng eller vad det nu kan vara, om det fanns på den tiden, jag vet inte, men när du ska uppgradera karaktären, ja, klarar du en boss så får du liv på fyllning, du kan få nya vapen. Det är ju inget rollspel första spelet, utan det är ju mer ett äventyrspel, men det finns, ja, vissa rollspelselement i hur en karaktär utvecklar sina förmågor, typ liv i det här fallet, eller får nya, ja, föremål och så vidare som man kan, exakt, ta sig. Då känns det som att när sen Final Fantasy, eller ja, kanske egentligen främst Dragon Quest kom, jag vet inte om Zelda 2 kanske kom före dem. Ja, Final Fantasy kan ha kommit 87 eller någonting. Zelda 2 kom där 86 kanske. Jag vet inte.
Det stämmer säkert.
Jag undrar fan om inte Dragon Quest hade kommit. Då känns det ändå som att okej, men om Dragon Quest har det här JRPG-systemet och det blir superpopulärt, ja, men då kanske man kan ha med dig Zelda, för det är ju experience points, du har en magimätare, du lär dig magier och sådana där grejer. Det känns som att ja, det kanske man kanske inte behöver ha det så superförenklat som det är i första. Och så är tvåan också ett mer side-scrolling action-spel också, fast du går på en karta som i Dragon Quest. Och sen är typ random encounters, men istället för att det kommer en skärm där du ska klicka attack, defend eller item, så blir det side-scrolling action istället.
Japp,
ganska precis kul sätt att göra ett spel på. Kanske lite synd för de flesta att det råkar bära namnet Zelda.
Ja.
Själv tycker jag att det är ett fantastiskt spel, men jag kan också förstå att det är polariserat, att det finns antingen de som tycker att det är skit eller de som älskar det. Det är sånt antingen eller spel. Mm. Och det är väl garanterat ett svart får i den serien. Men man får också inte glömma att det är element från Zelda 2 som sen har översatts till resten av spelen. Som att man kan använda magier eller vissa attacker som man har i Super Smash Brothers och så vidare. Mm. Så att, betyder mycket att göra ändå.
Sen skulle jag vilja veta, det här kanske är svårt, men jag skulle vilja veta hur det togs emot när den begav sig, så att säga, när det här kom. Mm. Alltså när, det känns ju ändå som, och det här har vi pratat om förut tror jag, att eftersom Zelda bara hade ett spel, så det var inte helt definierat vad ett Zelda-spel var heller på Nej. Det sättet. Så det är klart, hade det här blivit en ännu större succé än första, så kanske vi hade haft fler sådana Zelda-spel idag. Ja. Det är ju oerhört svårt att veta. Men sen är jag ju glad att vi fick A Link to the Past istället.
Ja.
Så är det ju. Men det är 1986-någonting. Hur spelvärlden tog emot det här spelet då, det hade varit kul att veta.
Mm. Ja, det skulle jag också vilja veta faktiskt. Jag tror nog att det var många som var besvikna över att det var så stor skillnad, plus att Zelda 2, det är ju svårt alltså, det är ju Castlevania svårt.
Ja, det har jag hört, och till och med värre än det nästan, har jag förstått.
Ja, det är nog fasen kanske. Jag har spelat det så jävla mycket nu, så jag kan ju klara det, inte lätt men utan större problem.
Ja, okej. Okay.
Man dör ju några gånger så, men men det är nog fan svårt alltså, för jag fick ju spela det jävligt mycket när jag var barn för att bli bra på det.
Går det att ful-levla i det spelet, så att säga? Kan man levla upp sin karaktär så att den blir så bra att det blir lättare att klara, eller liksom, är du med på vad jag menar?
Jo, men du kan ju grinda så att du blir, men ja, grejen
tack,
är
det
ju,
jag chatte.
När du kommer upp mot level 8 i magi, liv eller svärd. Det level 8 är sista level, men när du kommer mot level 6-7 där någonstans, då ska du ha 9000 experience points, och fiender ger inte så, alltså du kan som högst få tresiffriga experience. Mm-hmm. Jag tror 500 eller något är högsta, så att du får ju grinda som fan.
Ja, det förstår jag.
Och det är fortfarande ganska svårt.
Ja, okej.
Mm. Men det är lite sådana här fulfäller, att det är en avgrund precis bakom dig. En fiende flyger in i dig och du puttas bakåt och ner i avgrunden.
Ja, okej.
Så även om du har högsta leveln på allt, så kommer det fortfarande vara kämpigt.
Ja.
Speciellt när du ska till sista borgen.
Mm.
Men jag tycker om det, men jag tror nog inte att det är för alla, och jag tycker nog att alla Zelda-spel är någonting som jag tror alla gillar, men just Zelda 2 är, tror jag nog kräver nog ett hardcore-fan.
Ja.
Så det skulle jag ju definitivt säga är det svarta fåret i den serien.
Mm. Bra.
Kommer du på något så här spontant?
Fan, det blir lite off-podd nu, men jag tänker så in i helvete på filmserier, för jag har inte tänkt så mycket på det.
Ja, men det är jättebra, för att jag funderade på, det kan man ha med också, så kör filmserier också. Mm,
men det är det, jag försöker att komma på en som ska vara lite rolig att prata om. Ja, okej. Okay. Jag tror att jag har kanske eventuellt en.
Mm.
Ja, jag kan väl göra så då att jag tar och pratar om en liten film från en serie. Och här tror jag, jag har haft nog uppfattningen att när jag var i 10-årsåldern och började se lite actionfilm så där, att jag tyckte att film nummer två i den här serien var bra. Men när jag sa det till min morbror en julafton, så sa han: den är väl för i helvete inte bra. Det är ju en riktig jävla skitfilm. Och så har jag ju kollat upp det här lite då och då så där, och jag får säga att ja, den anses väl av en del vara betydligt sämre än första och kanske sticka ut lite i den här filmserien. Och det är faktiskt den andra Die Hard-filmen.
Oj, är den... Ja, spännande.
Ja, man säger, jag har googlat lite, och ja, på vissa håll så anses den nog liksom sticka ut i den filmserien lite, om man inte räknar med den sista filmen då, som är inte ett får utan kalkon snarare.
Ja, jag känner också det, ett svart får kanske inte räknas om det, det är uppenbar dynga.
Nej, det behöver du absolut inte göra. Och det kan man säga att den första Die Hard-filmen har vi pratat om. Väldigt, väldigt bra action. Han får till de här one-liners och sånt flera gånger.
Tjossan din jävel.
Ja, exakt. Och även såna andra som den, just så. Men det finns även en rad andra saker som han säger. Han, jag tror att han säger någonting om, nu vet jag hur mikromaten känner sig när han kryper igenom den där tunnan. Och vi har också ho, 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 I have a machine gun. Det, liksom det, det finns ju många sådana där klassiska repliker från den filmen. Om man går till tvåan, inte alls på samma sätt. I den har de istället för att, de har ju lagt liksom settingen till en plats även i tvåan med den här flygplatsen och kaparna, eller kaparna, men de som tar över och liksom låter flygplanen cirkulera runt, runt, runt och så vidare. Och jag tror att det är många som verkar uppfatta hela den grejen som ganska seg och lite sådär att det blir inte den nerven på det sättet med, för John McClane i den andra filmen.
Nej, för det är ju ett flygplan som hans fru sitter på som håller på, bränslet håller på att ta slut.
Ja,
för och de har kapat flygplatsen så de kan inte landa där.
Nej, exakt. Så de får bara flyga runt. Och man säger att jag har alltid tyckt att jag kan väl hålla med om att den första är bättre. Men att det andra filmen fortfarande är liksom genuint bra action rakt igenom. Men det kanske, det som kanske stämmer, det är att den kanske blir lite långdragen med det här med flygplanen och han ska fara runt i olika platser och det blir lite såna här tafatta försök till vändningar, att de här armé-nissarna ska vara med på det. De har skjutit med blanka skott och sådär bland annat. Och att de liksom försöker också hitta karaktärer som ska ersätta karaktärer från den första filmen som liksom ska vara lite comic relief i den andra filmen som inte liksom funkar på riktigt bra sätt. Det, det är inte riktigt lika bra karaktärer i den som man får hjälp av och sådär. Så det kan hända att jag tycker absolut inte att den är dålig, men den kanske är svagare faktiskt än både ettan, tvåan, svagare än både ettan, trean och fyran skulle jag säga.
Okej. Fan vad spännande, för jag delar verkligen inte den uppfattningen, men det är kul att höra en annan uppfattning nu faktiskt.
Nej, men det känns som att de har plockat ut den första filmen, lagt liksom grunden för tvåan och försökt, ja, hur ska vi göra den här gången? Vi hade skyskrapa terrorister. Vi tar flygplats. Ja, vad ska grejen vara? Ja, plan som inte kan landa. Och så kommer det att bli spännande. Ja, okej. Okay. Vi kanske behöver någon oväntad vändning också. Ja, men de här grubbarna som man tror är goda, de kan vara onda. Och så finns det någon sideplot till det här. Och så känns det liksom så här att sättet han säger yippee-ki-yay på, yippee-ki-yay, motherfucker på i första, blir ju episkt. Han skjuter ner honom från byggnaden där och vad är han heter?
Hans Gruber.
Hans Gruber ramlar och till en episk slow motion och senare är han trollkarl i Harry Potter och ser ut som vår gamla kollega Sonja.
Ja. Ja, nej, jag kollade på båda filmerna. Först så kollade jag på första Die Hard och tänkte, äh fan, jag ser den andra också. Och tyckte i alla fall då, i julas, att de är lika bra. Men det kanske är, det här kanske är detaljer som jag kommer att tänka på när jag kollar på dem nästa gång. Och så kanske jag rättar mig i ledet.
Och för att snacka lite betyg då, så kanske jag tycker att första Die Hard är en 8 och tvåan är en 7. Så liksom det är fortfarande en riktigt bra film, men jag kan förstå vad folk irriterar sig på i tvåan.
Ja, men jag tror att jag kan göra det också faktiskt nu när du nämner det.
Men och sen det är någonting som jag är ganska besviken på dock. Det är slutet på tvåan, och nu är det spoiler, att det liksom han slåss mot den här stora jävla grobianen på flygplansvingen. Får egentligen stryk, men lyckas öppna den här lilla bränsletanken och tända eld på det så att det sprider sig och spränger planet. Och då säger han, Yippee-ki-yay, motherfucker. Den tycker jag är ganska tråkig faktiskt. Det måste jag säga.
Okej, okay, jag tycker nog tvärtom. Jag tycker att det är svincoolt.
Okej. Ja, det är olika med andra ord.
Ja, och det måste det väl få vara.
Ja, absolut. Men det kan jag känna sen. Nej, jag vet inte jag. Lite larvigt tycker jag att det blir.
Jag tycker att det är svincoolt. Det är Indiana Jones-varning på det.
Ja, det kanske man kan säga.
Eller det kanske funkar så att man bara kan spränga ett plan bara så där, men det är just att det är hela planet som exploderar.
Ja. Ja, jag kan väl konstatera det är nog inte bra om det skulle ske med ett plan.
Nej, sen vara katastrof.
Sen om hela skulle explodera, det ska jag också bara låta vara osagt då. Det vet jag faktiskt inte heller, men
nej, det vet faktiskt inte jag heller.
Nej. Ja, det är bra. Ingvar Oldsberg. Ja. Nej, bra.
Ja, jävlar.
Förstod du vad jag menar?
Ja, jag tror det.
Bra.
Vi pratade ju mycket Dark Souls förra veckan.
Ja, det gjorde vi.
Och jag vill göra det igen lite grann.
Gött.
Att det är så tydligt nu när det finns många From Software-spel som är så stora. Så många. 4 stycken då får vi väl säga. Jag räknar inte med Sekiro. Att det är ju faktiskt rätt uppenbart att Dark Souls 2 är ju definitivt ett svart får i den serien.
Ja.
Och det tycker jag också är lite kul, för det är många som tänker att nej, men det är ett bra spel. Det är bara inte lika bra som första. Och jag ska bara ta en snus här. Nej, men
ja, det är lugnt.
Så spelade jag det och har också delat den uppfattningen att nej, tvåan kan inte matcha sig med ettan och trean. Men fan, jag börjar gilla det mer och mer ju mer jag spelade. Just för att det sticker ut mellan dem. Ja, det är lite långsammare. Man får ha lite mer tålamod. Det kanske känns lite mer punch out än vad ettan och trean gör. Men det är någonting med tvåan ändå som jag tilltalas av. Och det kanske är för att det är så jävla många bossar. Även om bossarna inte är lika episka som ettan eller trean, så är de ändå ganska många. Och det känns gött när man klarar bossar i Dark Souls-spel.
Mm.
Så jag kommer på mig själv att spela tvåan mer än de andra. Jag vet inte om det beror på för att jag gillar det mer. Men det är något med tvåan jag gillar. Och det kanske är så att det känns på något sätt mer... Ah, fan, jag kanske skjuter mig själv stenhårt i foten här, men det känns som att det finns, dels så tycker jag tvåan har mycket mer roliga vapen än vad ettan har, och det kanske är för att det finns fler vapen, och det tycker jag gör saker lite roligare, eftersom jag gillar att slåss med jättestora svärd i Dark Souls eller med Rapier.
Ja, just det.
Och ettan, då är det inte lika kul med stort svärd eller Rapier. Och då tycker jag nog att då blir det roligare med vapen i tvåan. Och hur man kan, det känns också lite mer som att tvåan, där kan man använda typ i princip vilket vapen som helst och det är bra. I ettan och trean känns det lite mer, det är de här vapnen du ska satsa på, eller den här typen av vapen. Inte så mycket, men lite mer. Och då blir, jag tycker vapensystemet i tvåan blir lite roligare på något sätt. Plus att jag tycker att den lilla storyn som finns av tvåan kanske har lite mer djup än de andra.
Ja, okej.
Jag gillar det här med en kung som har misslyckats och allting är mörker. Det finns någonting fint i Dark Souls 2 som jag ändå tycker att det förtjänar fan lite mer cred än vad det har fått.
Ja, okej.
Och sen är det klart, när jag spelade på PS3 så fattade jag ju någonstans att fan, det känns som att PS3 får kämpa lite med det här spelet. Att det kanske är lite för krävande. Och det visade sig då att From Software fick ju nerfa spelet för att det skulle kunna gå att spelas på en PS3 och Xbox 360.
Aha, okej.
Och att det remastern som den fick i och med Scholar of the First Sin som kom till PS4 och Xbox One och PC, den versionen också, det är ju snyggare på många sätt. Och det kanske var så som man hade tänkt från början att det skulle vara, men att en PS3 eller Xbox 360 inte skulle fixa det.
Okej.
Så, men DLC-erna sägs ju ska vara hur bra som helst, att det är nästan liksom bland de bästa grejerna i Dark Souls-serien. Så att de fixade väl till lite med hur kul man tycker spelet och miljöerna är med DLC-erna. Och de finns ju med i Scholar of the First Sin, så det är väl en definitive edition att skaffa.
Ja, ah, okej. Okay. Bra.
Så ge det en chans till. Och ja, de flesta tror jag är överens om att det är ett bra spel, men det är inte alls samma som ettan och trean, och det håller jag med om, och det kan vara en anledning till att jag dras till det.
Mm. Gött.
Har du någon mer film på lager?
Ja, och nu kanske risken finns att vi har varit inne lite på det här sedan tidigare och pratat om liknande saker, men jag vill ändå lyfta det här ändå. Vi har ju den här filmserien Terminator, så jag fortsätter lite på actionspåret.
Mm.
Och det har vi, det kan vi väl konstatera, och det tror jag att alla är överens om, att efter tvåan så har liksom den här jävla världen i Terminator, de har ju fått lösa det så nu, de har ju splittrat upp den i olika alternativa universum och bla bla bla. Ett universum är slut efter tvåan, och sen följer trean ett, och Genesis följer ett, och Dark Fate fyller ett, och så finns serierna med där också som är ett eget universum och bla 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 bla. De har krånglat till det för sig. Men jag tycker faktiskt att de gjorde det lite annorlunda en gång, och det är den filmen som heter Terminator Salvation.
Mm.
Med Batman i huvudrollen, om man säger Christian Bale.
Mm.
Och det vet jag. Jag såg den här på bio med två personer. Det var liksom deras första Terminator-film, märkligt nog.
Oj, oj, oj.
Ja, så de hängde ju inte med i vissa sådär, koncept kan man säga, som blev lite mindfuck för dem och som var svåra att få dem att förstå.
Mm.
Förstås. Men jag satt ändå, när jag såg den filmen och när jag såg om den faktiskt för tidigare i år, så kunde jag konstatera att det var väldigt skönt att se den idag, för där bara accepterar man att ja, ja, världen liksom har gått under.
Mm.
Och nu får ni se hur det såg ut.
Ja, jag tyckte också det när jag såg den, att det var kul att man får se framtidsskildringen i en helt egen film, så att det inte är lite dystopisk framtid eller postapokalyptisk kanske mer.
Mm.
Och sen är det någon som åker bakåt i tiden.
Ja, och hela det här grejen också att man ska förhindra att den här verkligheten, eller att den här framtiden blir verklighet. Och sen visar det sig ändå att, som i Genesis, återigen, spoiler, att ja, de lyckas att besegra Genesis, men under det rasande huset så finns AI:n kvar.
Mm.
Alltså, jaha, den klarar sig ändå. Liksom hela det här, att det liksom aldrig får vara slut. Så att det var skönt att se den och bara kunna konstatera, ja, ja, jorden har gått under, nu får ni se hur det här såg ut.
Det känns som att Salvation dessutom skulle kunna vara en prequel till ettan.
Ja, ja, absolut.
För då har de väl ändå sprängt Skynet åt helvete, men då har de skickat tillbaka en mördarrobot.
Mm. För den lägger ju sig i den tiden att den här karaktären Kyle Reese introduceras ju i den filmen som en person som John Connor inte känner, utan de lär ju känna varandra i den filmen för första gången, och de gör en referens till det här fotot som tas av hans mamma i den första filmen, hur det gick till och sådär. Så just det var väldigt, väldigt kul att få se, och äntligen liksom så här en helt annorlunda grej. Däremot så har jag ju förstått återigen då att det är många som stör sig på att det känns bara som en actionfilm. Det känns inte som en Terminator-film. Och det är så här att, som vi sa med Die Hard också, att jag förstår att man kan tänka så.
Men man har fel.
Men man har fel. Ja, men det är klart att jag känner ändå att då har vi Terminator 1, 2, 3 som bygger på liknande koncept i alla fall. Så det kan ju äntligen vara skönt, för ofta så tycker jag det är så att då skriker folk, ja, men jag vill ha något helt annorlunda i den här genren eller i den här filmserien, och när man väl får det så blir man ändå besviken, ja, men det här kändes ju inte som Terminator. Och då förstår jag, då säger regissören, men vad fan, det är ju den här filmen ni har bett om. Nu får ni väl för helvete bestämma er. Och lite så kan jag känna ibland. Att, och det var samma till exempel Force Awakens. Många säger, fan det är ju bara en remake av första. Ja, lite hårt sagt. Men jag förstår ändå vad folk menar.
Ja, alltså det finns ju liknande drag. Men jag tycker fortfarande att det känns som sin egna film.
Ja, det har jag också alltid tyckt. Och sen kom Last Jedi, inte lik någon annan Star Wars-film egentligen, utan försökte göra lite egna koncept. Det kanske inte blev succé direkt, men det är just där folk blir förbannade. Det här var inte Star Wars. Nej men, vad fan, det var ju precis det här ni bad om.
Men det känns ju som svettiga nördar med ostbågeflott på fingrarna som är besvikna över att deras fan-teorier de har suttit och skrivit om på forum inte stämde.
Verkligen. Och då, det vet den poddlyssaren som har varit med ett tag, vet att jag älskar att sitta på YouTube och titta på teorier inför en film kommer och lyssna på vad folk har att säga. Just med The Last Jedi inför den. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är särskilt en YouTube-kanal som heter Star Wars Theory, som jag tycker är en riktigt, riktigt bra kanal. Han lyckas vara sjukt nördig men ändå väldigt bra och på att nå ut till sin publik. Men jag har aldrig varit med om någonting där han hade det här tror jag händer i filmen, och där så många tog det för sanning och sen blev besvikna av hans följare. Alltså det var helt absurt hur folk liksom inte förstod, trots att han säger, ja men det här är min teori, det här ska bara vara en underhållande video, ta inte det här för sanning nu, för jag vet inte. Och folk var liksom, ah, du vet nog lite ändå, det tror jag, och det här kommer bli skitkul. Och sen bara, det var inte alls så som du sa. Han sa, nej det var ju en teori. Ja, jag är så jävla förbannad.
Är episod 8 seriens svarta får?
Det får tiden utvisa lite.
Eller episod 1 att... det fortfarande kanske.
Ja, men jag tror att det är så här. För mig så kommer det vara episod 1. För folk som kanske växte upp med prequels så kommer det vara 8:an som är det svarta fåret. Jag tror att det splittrar basen lite. Det är så många olika åldrar hit och dit. Och det vet jag ju, man pratar med sådana som var lite äldre än oss, som kanske var på bio på de första tre filmerna. Där finns det också några som kanske är lite besvikna på den sista filmen. Det blir Ewoks och det blir lite sådana här, som ja, du brukar det. Säga, redan i den filmen faktiskt, som de säger, eller som du brukar säga och kalla det, lite Disney-humor. Det är robotar som halkar på rullande stockar och minibjörnar som flyger i lianer och hänger från speeders och liksom sådär. Så det här, den typen av humor fanns ju faktiskt redan i den Star Wars-filmen. Och det vet jag att många sa, fan jag kände, man hade varit och sett Empire Strike Back och så fick vi det här.
Så liksom, fan, det har de poäng med.
Ja men, så det vet jag. Jag har en kompis pappa som minns att han sa det, att jag minns när jag var med min pappa på den och vi åkte därifrån och man sa så här, fan vad bra den var. Men med tiden så kände man, fan den kanske inte var så jävla bra. Och så det där har, jag tror att just Star Wars splittrar fanbasen med olika svarta får. Det finns en i varje trilogi ungefär.
Ja, så måste det vara.
Ja, jag tror det faktiskt.
Ja, det är fast en spännande det här med olika typer av svarta får. För jag tänkte... Jag har ju pratat om typ Dark Souls 2, Zelda 2, uppenbara svarta får, tycker jag. Håller man inte med? Nej, tråkigt för er. Då får du starta en egen podd och förklara hur ni tycker. Men Resident Evil 6 har vi pratat om. Det är ju definitivt den serien svarta får.
Ja.
Och om vi då
det
ser...
Jag tycker, vänta lite. Det som jag tycker är så jävla roligt. Förstår du om jag säger så här att låt oss säga... Om det inte hade kommit en sexa så hade femman varit det svarta fåret. Och hade det inte kommit en femma så hade fyran varit det svarta fåret.
Nej, då hade nog trean varit det.
Ja, okej. Okay. Ja, det köper jag. Jag hade kunnat tänka mig att gå bakåt ett steg till nämligen. Men okej, okay, då hade trean varit det. Så det känns som att från ettan till sexan och efter fyran då, så har det svarta fåret kommit hela tiden.
Mm. Men det är det som är så roligt, för att jag har antecknat här, jag har ju anteckning till podden här, att jag tänkte att jag skulle ta upp två typer av svarta får, nämligen. Yes. Så fan vad roligt att du tog upp det resonemanget.
Irländskt och gotländskt svart får.
Ja. Jävlar, det var träffsäkert.
Ja.
Nej, men om vi ser till exempel Zelda 2, Dark Souls 2, ja, vi kan väl säga Super Mario Bros 2 också, även om
det är ett annat spel från början.
Ja, skitsamma.
Och, oj, förlåt.
Då, eller Simon's Quest för den delen också i Castlevania, det är ju definitivt den serien svarta får. Kanske finns det fler där också. Men då har man ju i alla fall försökt göra någonting nytt på något sätt. Ja. Alltså man försöker göra någon ändring, man försöker se på ett nytt koncept till exempel. Och när man försöker på ett nytt koncept och så bara, nej, det gick inte hela vägen. Okej, fine. Då återgår vi till det gamla konceptet och förbättrar det till nästa del, som kanske blir då nummer tre. Som Super Mario eller Castlevania eller Dark Souls för den delen. Det är en typ av svart får. Att, för ibland kan man ju ändra konceptet och så blir det ju jävligt bra. Resident Evil 4 är ju ett klockrent exempel på det. Men då finns det en annan typ av svart får, och det är när man kör på samma sätt och det blir lite urmjölkat på något sätt.
Mm.
För om vi ser till Resident Evil 4, skitbra spel, men det gör ju också att spelserien börjar luta mer mot att vara en shooter mer än ett survival horror. Ja. Som ettan till trean då, får vi väl ändå säga. Tvåan och trean, visserligen lite mer action än första, som är definitivt survival horror. Men fyran så blir det lite mer action, fortfarande lite skräckigt och utsatt situation och sådär. Sen femman är ju fan renodlad action mer eller mindre, med ja, Resident Evil-kontroller. Och sexan, då har det ballat ur, och då blir ju det svarta fåret för sexan. Femman är fortfarande ändå jävligt kul att spela.
Ja.
Sexan också kul, men det är kanske mer på ett bra mediokert spel istället.
Ja,
eftersom, absolut. Och det har vi gått igenom. Jag pratar om Resident Evil, så därför tänkte jag ha sexan mer som en förklaring på vad jag menar. Mm. Och då blir ju det svarta fåret, för sen resetar de med sjuan.
Ja, just det.
Och då är det en längre process till det här konceptet som byts. Eller att okej, nu funkar inte det här längre. Nu måste vi göra det som spelen är känd för, helt enkelt.
Ja.
Så det tänker jag är två typer av svarta får som jag har tänkt på. Donkey Kong Country 3 är lite av ett sånt svart får också.
Ja.
Du gör mer och mer av samma tills det inte känns lika kul längre.
Ja, absolut. Det kommer jag ihåg att jag ägde aldrig tvåan, utan jag hade det första och trean.
Mm.
Och det känns samtidigt som du säger att de skulle ha lite, de var tvungna att ha en ny karaktär till. Det är den här jävla bebisen, va?
Mm.
Och det känns som att den känns inte lika rolig heller, tycker inte jag.
Nej, det känns lite som att kolla på en tv-serie med karaktäristiska kända karaktärer, och så märker man att när det har gått 9 säsonger eller någonting, så har egentligen hela originalsättningen bytts ut, och så kanske det har tillkommit någon i en tidigare som känns original, fast det kanske inte dök upp förrän i säsong 4. Eller som bandet Sepultura, som startades av Max och Igor Cavalera. Nu är ingen av dem med i bandet, men det har kommit nya hela tiden, så att de som var nya när de var långt inne i sin karriär känns som de gamla rävarna nu. Ja, men det är ingen som är original.
Nej. Och det kan jag också känna just det här med i trean, att det blev lite tråkigare. Det var, vill jag minnas, ändå ganska svårt och utmanande, tror jag, att jag tyckte på den tiden. Men också att det här som jag var lite inne på, att det första spelet, då har man Donkey Kong och är det Diddy Kong.
Mm.
Lite annorlunda, lite olika och väldigt roliga attacker som de har att bjuda på. Sådär. Och sen ska Donkey Kong bara kidnappa det andra spelet. Och då är den här tjejen Dixie med istället, och hon kan snurra med håret och glida.
Och ändå om Diddy var ny i första Donkey Kong, om man ser i Donkey Kong-universumet, så känns han ändå tillräckligt original i tvåan.
Ja, absolut. Och det tycker jag liksom att hon kompletterar spelet lite. Det kan bli lite olika att spela och man kan utnyttja hennes förmåga.
Mm. Alltså att sväva här, helt enkelt.
Ja, den här bebisapan kan göra... Jag vet inte, han är stark eller han kan slå i marken och vända på fel. Något sånt, va? Mm. Är det inte det? Och liksom det känns som, nej, det här blir ingen bra.
Nej, det är en rätt dålig karaktär faktiskt. Och sen också med en sån här grej som har eskalerat. Första Donkey Kong, ja, du samlar bananer och får du 100 bananer så får du ett extra liv. Ja. Sen kan du också samla på dig alla Kong bokstäver, K-O-N-G, på varje bana för att få 100% på spelet. Och får man 100% kanske en bonus. Tvåan gör man lite mer Cram Coins och DK Coins och så vidare. Och lite mer bonusar. Ja, tycker jag är precis så att det blir bra. Hade det varit mer, blir för mycket. Trean gör det där för mycket. Man går in i de här jävla grottorna med de här olika fåglarna som man ska följa, göra en sån här följa John-spel, du vet.
Ja.
Så känner man lite bara, nej. Och du ska få 100% av de här mynten, sen ska du få 100% av det här, och sen ska du hitta allt det här och sen det här. Sånt tycker jag kan ta fokus ibland från spel. Gold Sculptulas i Ocarina of Time är också en sån grej som jag känner att, nej men vad fan, nej, det där orkar jag inte med. Men att skita i dem gör inte så mycket.
Nej.
Och men liksom, att du inte får plånböcker.
Det kan jag liksom tycka att det här som du nämner i trean nu, det här samlandet, att det liksom följde med in i 64-versionen lite sen. Jag kommer ihåg att man skulle spela några jävla arkadspel, några gamla, och klara en viss mängd och låsa upp och få några jävla mynt till exempel. Kanske låter trevligare på pappret än vad det blev i verkligheten, tycker jag.
Nej, så att ja, Donkey Kong 64 kanske är ett svart får, men det känns också som att
i ärlighetens namn faktiskt mer dåligt än svart får.
Ja, och då räknas det inte riktigt.
Nej.
Donkey Kong 3 är ju fortfarande bra, men det har inte det som ettan och tvåan har.
Nej.
Så det kan jag absolut hålla med om. Kommer du på något mer? Nu är det visserligen nästan dags att knyta ihop säcken, men har du någon mer film du skulle vilja?
Ja, men alltså, jag skulle väl kunna säga så här, och kanske säga emot mig själv lite nu då. För det här kanske är en sån film som trots allt sticker ut lite från övriga 7 filmer i serien. Och det är faktiskt så något så enkelt som Polisskolan 2. Så jag kan tycka är ett litet svart får. Och ni ser att i alla de andra filmerna så är konceptet egentligen att vi har några jävligt bra karaktärer som är poliser, och nu börjar det nya poliser. Eller nu åker vi och träffar några andra poliser i en annan stad och så vidare. I den här tvåan så saknas ju den biten, utan jag tror att den heter The First Assignment, eller första uppdraget på svenska i alla fall. Och då får man ju följa karaktärerna, nästan alla från den första, när de börjar arbeta som poliser. Och det kan jag tycka att det gör att det saknas någonting. Det blir liksom ingenting nytt alls.
Även själva polisskolan saknas kanske.
Själva polisskolan saknas, exakt så. Och nu tycker jag att den, jag vet att när jag såg den första gången så garvar jag knappt. Sen känner jag nästan så att när jag har blivit vuxen så garvar jag åt lite nya saker som jag inte gjorde när jag var 12 år. Till exempel Mahoney är hemma hos en polis där som har det jävligt stökigt hemma. Och så som han beter sig hemma, det tycker jag idag, typ när jag bor själv, har blivit jävligt roligt. Och jag kan inte, jag förstår inte varför. Men det är bara hur det ser ut hemma hos honom, hur han beter sig, och den där jävla katten som finns inne i lägenheten. Ja, det är någonting med det som jag idag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Men den sticker ju ut lite som ett svart får kanske.
Mm. Ja, men det får väl räknas.
Och sen kan man säga redan med trean och fyran så är de ju tillbaka med att det är nya sådana här kadetter som börjar på en skola igen.
Ja.
Så liksom de kommer ju tillbaka till det konceptet ganska snabbt.
För annars så försvinner ju hela grejen med att den heter polisskolan. Om ja. De inte går polisskolan.
Kopskol.
Du får göra en parodi på den som heter Kopskol.
Ja, jag ska göra en parodi på parodier typ.
Ja. Fan, det är ett konstigt koncept, är det inte det?
Jo.
Fan, polisskolan, det är filmer jag inte har sett på länge. De skulle nog speciellt ettan och tvåan, ettan framförallt har jag ju sett någon gång så i vuxen ålder, men fan, uppföljarna var länge sedan jag såg alltså.
Ja, jag kan säga att jag kan tycka att de kanske fem första är filmer som jag alltid garvar åt när jag ser.
Mm.
Sen det är klart är det så att den första är ju i en klass för sig. Det tycker jag ändå.
Ja.
Men det är inte helt ovanligt att det är så heller. Så det...
Nej, när de lyckas första gången så är det oftast sjukt bra. Men du, jag tänker så här, ska vi fortsätta med det här nästa vecka kanske?
Mm, det kan vi göra.
Jag känner att det här är ett ämne som det finns mycket att säga här och fan, vi hinner inte på ett avsnitt.
Nej, det gör vi faktiskt inte.
När man kör både film och spel, och jag tycker om att ha både film och spel i samma avsnitt och inte dela upp spel en gång och sen film en gång. Det är kul att varva så här. För jag har ganska mycket mer på min lista. En del har ju skrivit upp bara för att skriva upp. En del har ju inte ens spelat, men jag har skrivit upp dem. Typ Mass Effect Andromeda.
Aha, ja.
Det har ju för fan inte ens spelat, men jag skrev upp det för att ha en gedigen lista i alla fall.
Perfekt.
Så jag tycker att vi fortsätter med det nästa vecka. Och så är det väl dags för Sollen Vir der Zack zusammenbinden.
Exakt, jag kunde inte sagt det bättre själv.
Och ni får jättegärna höra av er till oss. Kommer ni på andra svarta får som ni vill att vi ska nämna, så fan gör det. Så kör vi på det nästa gång. Och tycker vi om förslaget som ni skickar till oss, så kommer det med. Tycker vi inte om det, så säger vi ingenting.
Exakt.
Och kommer det inte med, så är det inte för att vi inte tycker om det, utan då kanske det var någonting vi tyckte om bättre att prata om. Ja.
Just det.
Så funkar så är det.
Ja.
Annars så är det bara att gå in och gilla Fyrkantiga ögon på Facebook. Det är lättast.
Det är det. Och som vanligt, tack så mycket för att ni är med oss så här nästan en gång i veckan. Mm. Hela tiden. Så det är roligt att veta att det är folk där ute som lyssnar och tycker om att lyssna på. Så tack så mycket för det.
Tack ska ni ha.